Från vad vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist. Och det här är det podden som snabbt gör det mer allmänna bildade inom ett aktuellt ämne.
Och jag skulle vilja påstå att det finns knappt en enda konflikt i hela världen där inte båda sidorna utmålar sig som offer och tar det som rätt för att attackera den andra. Och det gäller mellan personer, mellan länder, mellan grupper, mellan vad det nu än må vara.
Hur beter vi oss mot varandra egentligen? Ja, det är väl inte så bra alla gånger. Det räcker med att kika på Twitter, som jag fortfarande kallar det, eller titta på en debatt för att inse att tonläget är allt annat än försonligt. Men jag tycker mig också märka det i butiker och på restauranger där personal bemöts på ett sätt som är direkt ohyfsat. Är det kanske den oresonliga, konfrontativa debattstilen som vi sedan något decennium betraktas som normal, inom citationstecken, på nätet som nu också påverkar oss i fysiska kanaler? Det här föreslog den amerikanska författaren och konstnären Jenny Odell för mig när vi träffades här om året. För under de 8 år hon undervisat vid Stanford-universitetet så märkte hon att studenterna blivit mer tafatta inför varandra. Som om deras sociala förmåga utgick från en digital miljö som de nu försökte anpassa till interaktion IRL, in real life, som hon uttryckte saken. Och den där tankefiguren har jag haft med mig sedan dess för att försöka förstå den här otrevligheten och ohyfsiga beteenden som man ser runt omkring sig. För kanske är det också en nyckel till att förstå den där lättkränktheten som sprider sig och som går att förstå i en digital kontext där ord sägs utan kontext och därmed lätt missförstås. Men som blir svårare att liksom rationalisera i en fysisk miljö där mottagaren också kommunicerar med så många andra signaler. För hur kan man vilja till hjälp med någon på Coop? Hur kan man strunta i att säga hej till en servitör? Hur kan man kräva att alla kollegor ska ta hänsyn vilket humör man själv är på en morgon? För att undersöka den tilltagande ohövligheten i handeln tog tankesmedjan Handelsrådet initiativ till en rapport som kom 2021 och som fick titeln Ohövlighet i handeln. En kartläggning om förekomst av respektlöst arbete i arbetslivet. En av författarna till rapporten var stress- och arbetsmiljöforskaren Dan Hasson som är knuten till Karolinska institutet där han också haft en docentur i folkhälsa. Stress och ohälsa hos butikpersonal, servicepersonal och kollegor är nämligen resultatet av att du är ohövlig mot dem. Så ja, jag bjöd in Hasson till studion för att ta reda på vad som egentligen orsakar ohövlighet och hur man kan motverka det hos sig själv och hos andra. Det här blev ett samtal om bättre etikett, om att ta lagom hänsyn till andras behov, om att se sig själv utifrån och hur vår bedömning av en situation kan påverka oss mer än själva situationen. Och om skillnaden mellan att vara lite känsloblind och sårbarhetsnarcissism. Och så pratar vi förstås om hur man bemöter ohyfsat beteende och regelrätta kränkningar och det effektiva sättet att förebygga dem. Ett fullmatat avsnitt med andra ord. Och om du inte redan följer Perspektiv i din poddapp så föreslår jag att klicka på följa-knappen nu. Det är ju ett enkelt sätt för dig att fylla på med mer kunskap och inte behöva känna att du inte hänger med i samtal om aktuella ämnen. Du är förstås också alltid välkommen att höra av dig till redaktionen med tips på ämnen du tycker vi borde ge perspektiv på eller gäster som du vet är duktiga på att allmänbilda. Då vill nämligen också folk lyssna. Ämnet kan vara lite mindre viktigt än att de är duktiga på att förmedla det. Hur som helst, då ska du mejla till perspektiv@vadvivet.se. Och därmed är det tid att lyssna på docent Dan Hasson. Vad händer med vanligt hyfs? Är folk ohyfsade nu eller är det bara tecken på att i alla fall jag är medelålder så börjar klaga på att folk var bättre förr?
Ja, det finns en del studier som tyder då på att ohövligheten har ökat senaste decennierna. Mm. Inte minst en ganska spännande studie. Det finns ju så kallad kumulativ evidens och det finns många olika studier med olika designer som kommer fram till liknande slutsatser, men på olika sätt. Så en ganska intressant studie där har man undersökt 4 mått på empati hos college-studenter under 30 års tid. Varje år under 30 års tid.
Ja.
Och där har man noterat då att 2 av 4 mått på empati har sjunkit varje år. Och år 2000 så rasade de här måtten verkligen i empati. Så mellan 1979 och 2009 genomförde man de här undersökningarna.
Och då kanske kom någon slags tippningspunkt 2000 då?
Någonting verkar ha hänt, vad det nu kan vara.
Ja. Hur ska vi egentligen liksom definiera alltså hyfs eller ohövlighet eller liksom, hur gör, du har ju forskat på det här, hur ramar du in det så att det inte blir det här subjektiva arg gubbe?
Ja. Ja, om man bara slår upp det i en vanlig ordbok och slår man upp hövlighet så får man beskrivningen det att vara hövlig och det är ingen som förstår vad det betyder.
Nej.
Så jag utgår ofta från en vetenskaplig publikation där jag tycker att de har ganska bra definition.
Mm.
Hövlighet handlar om att man visar att man bryr sig om andras känslor och behov. Och det betyder ju inte alltid att du gör det folk vill att du ska göra.
Nej.
Utan det kanske som är bäst för dem. Så låt oss säga att man har ett litet barn som inte vill sätta på sig jackan när det är minus 15 grader ute. Mm. Då innebär hövlighet att man faktiskt hjälper dem på med jackan i alla fall.
Mm.
Man visar att man bryr sig om andras känslor och behov. Ohövlighet är ju mer komplicerat. För det kommer vi säkert komma in på. Att det som är ohövligt för mig behöver ju inte vara det för dig. Så det är ju mer en glidande skala.
Just det, kan vi kasta som begrepp på varandra, en anklagelse.
Ja, och sen är det också så att ohövlighet kan ju gå allt ifrån att vara, det är ett kontinuum, så det kan vara allt ifrån att vara oavsiktligt. Du kanske vill ge mig en komplimang och säga fin frisyr och så tycker jag att du är otrevlig för att jag har ingen frisyr, till exempel,
ja.
Så jag tar illa upp. Eller så kan det ju faktiskt vara så att jag väljer att fintolka och säger, ja men kul att du gillar det. Så det finns en vetenskaplig artikel som min kollega Karin Viom la fram för några år sedan som jag fick läsa. Den hette, eller heter, It Happened or You Think It Happened. Låt oss säga att din chef går förbi och ser inte så glad ut. Ja, chefen är så elak, hen avskyr mig och allt vad det nu kan vara. Man fultolkar det. Eller så tänker man så här, oj, chefen har sagt jättemycket och undrar om jag kan göra något för att hjälpa min chef. Fintolkar man eller fultolkar man någonting?
Mm. Just det, men det är ju det man hamnar på något sätt i en slags gungfly. liksom, vad är ohövligt eller inte?
Mm.
Och när jag stötte på en av de många saker du hållit på med, en rapport som heter Ohövlighet i handeln från 2021, när jag försökte liksom kvantifiera det här på något sätt. Det som gjorde att jag faktiskt fortsatte att läsa var just att ni hade som tvådimensionella frågor.
Mm.
Så det inte bara blir det här subjektiva, någon tyckte att någon var, för då är vi ju inne på något som är svårt definierbart och det kan bli bara att min subjektiva uppfattning ska ställas mot din och vem är då viktigast.
Mm.
Alltså det är ju intressant med det där tvådimensionella. Hur skulle du beskriva den, alltså, och den här metoden att ta reda på det?
Ja, det är en helt unik mätmetod som egentligen bara vi använder oss av internationellt. Och det handlar ju om att ställa en fråga om någonting och sen fråga hur nöjd eller missnöjd man är med det.
Mm.
Och då visar det sig bland annat i den här rapporten att det är ett fåtal visserligen, men de kanske ofta är hövliga och är missnöjda med det. Eller kollegorna kanske ofta är hövliga och de är missnöjda med det för de tycker kanske att man skulle vara mer rak på sak. Eller att man själv sällan är ohövlig men är missnöjd med det, och så kunde vi se kommentarerna. Jag önskar att jag kunde liksom säga ifrån oftare och så.
Mm.
Så att det visar bara att man kan behöva lite olika sätt att tolka saker och ting på. Alla har inte samma uppfattning om allting. Och det blev extra tydligt när vi gick ut för första gången och publicerade om de här tvådimensionella skalorna i maj.
Mm.
En väldigt spännande artikel om arbetsbelastning.
Mm.
Och vi alla har ju fått höra och lära oss att hög arbetsbelastning är roten till allt ont i arbetslivet. Men ändå så under mina snart 24 år som forskare så kunde jag se att år efter år så hängde hög arbetsbelastning ihop med positiva utfall i både hälsa och arbetsmiljö.
Mm.
Och jag var då först ut i världen med de här så kallade pulsade mätningar där man mäter hälsa, stress, psykosocial arbetsmiljö minst en gång i veckan. Jag började redan år 2001 med det här.
Mm.
Så vi publicerade i maj en studie om det här där vi just visade, eller fann, att hög arbetsbelastning hängde systematiskt ihop med positiva utfall i både hälsa, välbefinnande och psykosocial arbetsmiljö.
Mm.
Och då kan man fråga sig, hur kommer det sig? Hur kunde vi finna det här? Jo, då är det ju, förklaringen är ju så att hög arbetsbelastning förutsätter god hälsa. Så man orkar inte jobba hårt om man inte mår tillräckligt bra.
Mm.
Så hög arbetsbelastning betyder i genomsnitt, generellt sett, att du mår bra och du trivs. Medan i undantagsfall kan det tyda på tecken för ohälsa. Men det är undantagsfall visar vi. För att då har vi mätt i genomsnitt 50 gånger under 2 års tid.
Ja.
Och sen låg arbetsbelastning kan också betyda helt olika saker. Det kan betyda att allt är lugnt och du har ingen fara. Eller att du mår så dåligt så att du inte orkar jobba hårt mer.
Mm.
Och då är det ju någonting som verkligen måste åtgärdas.
Det blir ju spännande med det, så att säga, inom citationstecken, att ta två subjektiva frågor efter varandra.
Ja.
Att de... Då får man någonting som blir mer objektivt. Det blir i alla fall man kan värdera den här uppfattningen om saker. Och det var väl också någonting som... Just du berättade vad det jag studsade på när jag läste det. Att, liksom att ha mycket att göra. Inte en tydlig koppling eller en bra indikator på hälsa, stress, välmående eller psykosocialt arbetsrelaterade effekter. Liksom. Utan det är också man antar... Samtidigt så vet vi att det finns ett koketterande i arbetslivet av att jag har så jävla mycket att göra. Ja, det är mycket nu.
Nej, men det är verkligen så. Och du är
vilket just tyder på det där med liksom det positiva. Jag är en sån som har mycket att göra. Ja. Jo. Mm.
Men det är också rimligt att du själv får bedöma om du tycker att det är bra eller inte. Du
kan, ja, absolut.
Jag gillar att ta mycket eller jag gillar inte. Eller just nu gillar jag inte och så vidare.
Mm.
Så att man kan ju säga att det blir mer högre precision i svaren.
Mm.
När man också får skatta om man är nöjd eller missnöjd med ett utfall.
Men då innebär det helt enkelt att vår bedömning av situationen kan påverka situationen mer än hur den verkligen var.
Alltså absolut.
Stressnivån är i huvudsak hur vi uppfattar situationen, inte...
Exakt, så det är klassisk stressteori att hur du uppfattar någonting kan ju påverka självklart hur du reagerar på det.
Mm. Men om man tittar på liksom hur man, alltså då vi börjar där, alltså hur visar man att man bryr sig om andra människors behov eller inte?
Ja, det finns många olika sätt. Men ett sätt kan ju vara, om man är osäker, det är att fråga vad folk behöver.
Mm.
Och annars så kan man ju försöka föreställa sig vad andra behöver, då väl medveten om att man kan ha fel såklart, så att man får anpassa sig. Men man kan ju alltid fråga.
Mm. Ja. För jag tänker när man kommer in i en butik, alltså, det är ju det vanliga, det var ju så, egentligen där jag började fundera på, är folk ohövligare eller inte? Också hur man liksom, nu kan man ju då vara gammal surgubbe och säga, folk säger inte hej när man kommer in i butiken, nej, men man kan ju också själv säga hej, så försöker jag göra. Men att det där förhållande till omvärlden, att visa vad man bryr sig om, för när man pratar om hyfs och ohövlighet så tänker man ju vett och etikett, och alla sociala koder syftar ju i grund och botten till att visa respekt och omtanke om sina medmänniskor och underlätta för dem att uttrycka sin egna själviska liksom, att undertrycka sin egna själviska impuls, ska säga, att hålla upp dörren trevligt, att inte göra det.
Verkligen.
Man tuggar inte med öppen mun för att störa andra.
Ja, men sen kan man ju också tänka så här, att om vi överdriver åt andra hållet, låt oss säga att du bakar bullar till dina kollegor och så blir de jätteglada och sen bakar du bullar varje dag i flera veckor, så kanske de till slut börjar undvika dig för de tycker det är obehagligt, de vill inte ha de där bullarna mer. Och du tänker att du gör en jättefin grej och att du visar, men då bryr man sig inte om andras känslor och behov, då är man ju snarare fokuserad på sig själv.
Just det.
Så att visa att man bryr sig om andras känslor och behov, det vet man först i efterhand när man ser hur andra reagerar, när man har facit. Och om man har inställningen att man vill göra det som folk mår bra av, då kan man ju ändra sig och ändra sina strategier.
Mm.
Men om det är ett självändamål att genomföra en viss handling, som vett och etikett till exempel.
Mm.
Låt oss säga att alla vantris av att ha slips på sig.
Ja.
Ja, men då kanske man skulle kunna ta av sig slipsen då. Om alla nu tycker att det är trevligt ändå.
Ja.
Om det motverkar sitt syfte, då kanske vett och etikettsregler då inte blir så vett och etikettiga som de skulle vara.
För det är någonting också i det här, jag tänker en tråd som framkommer i den här rapporten du skrev och andra. Det är någonting med att när man sätter sina egna behov före andra, det är där det sker en förskjutning. Liksom. Att man insisterar på någonting, att det här är så här ska jag gå till, eller det här har jag rätt att.
Jo, precis. Jag brukar dra ett exempel om en klassisk konflikt i många hem. Det är konflikten om tvätten.
Mm.
Där ena partner säger så här, men nu har jag tvättat 3 veckor i rad.
Mm.
Och då svarar den andra, men jag har ju diskat. Ja, fast jag har ju kört barnen. Fast det är mer synd om mig, det är mer synd om mig. Och så börjar man tävla vem det är mest synd om.
Mm.
Man spelar offerpoker.
Och den som är,
den som är det mest synd om, den vinner. Men det gör man ju inte.
Nej.
För båda förlorar ju när man tävlar i vem som är mest offer. Det man gör, kan göra istället, tänk exakt samma konflikt, fast båda tänker på varandras bästa. Låt mig ta tvätten, du har gjort det 3 veckor i rad. Ja, fast du har ju diskat. Nej, men du har ju skjutsat barnen, fast du har gjort det här. Nej, låt mig, nej, låt mig, nej, låt mig. Vilken konflikt vill du hellre ha?
Mm.
I det ena fallet tänker båda på sitt eget bästa,
och
på bekostnad av den andra, och då förlorar båda.
Mm.
I det andra fallet så tänker båda på den andras bästa, och då vinner båda.
Mm. Och så finns väl mellantinget också, när man ber någon gör eller man erbjuder sig att göra saker och ting, men då måste det ske på mitt sätt.
Så kan det ju vara. Men jag tycker just på det här ämnet, på det här temat...
Jag vill att det varje dag ska vara nytvättat. Ja, men du har lägre ambitioner än så. Vem ska då...
Det kan ju dels handla om kontrollbehov och dels, jag skriver i min bok Stressa rätt om spelregler vid konflikthantering.
Mm.
Och då handlar det i vissa fall om att man själv då äger ett problem och så vill man att den andra ska lösa det åt den.
Mm.
Men om du äger problemet så är du också huvudansvaret för att lösa det. Sen ligger det i den andra partens intresse att faktiskt vilja att du ska må bra.
Mm.
Men det ligger i ditt intresse att inte överföra dina problem så att den andra får ta konsekvenserna av det. Mm. Så man har ett stort kontrollbehov.
Mm.
Vilket ju kan tyda på att man har inneboende ångest och så försöker man kontrollera omvärlden. Liksom. Ja. Att det här ska vara på det sättet, handduken ska hänga på det här sättet och så vidare. Så är det ett ganska ineffektivt sätt att reducera sin ångest.
Mm.
Så sättet att återfå en känsla av kontroll, vilket ju all stresshantering handlar om. Det handlar ju om att få en känsla av kontroll. Så sättet att få en känsla av kontroll är att släppa kontrollen.
Mm.
För när du har tillräckligt med kontroll för att släppa kontrollen, då har du kontroll.
Just det, ja, det låter ju kontraintuitivt, men jag förstår precis vad du menar. Det är någonting i, jag lärde mig någon gång det där med att säga nej är ju att behålla kontrollen.
Skulle kunna vara, men det kan ju också vara att man, alltså det kan ju vara rädslostyrt. Det är ju ett klassiskt råd när det gäller stresshantering, säg nej. Men man behöver förstå varför man säger nej.
Mm.
Är det säga nej för att jag mår dåligt av att göra en aktivitet, så kan man ju faktiskt säga nej med mer övertygelse och man kan vara lugn och sansad och förklara varför man säger nej.
Mm.
Men många som till exempel får stressrelaterade sjukdomar, de har så svårt att säga nej, för de kan inte identifiera sig med att liksom vara de som inte alltid ställer upp och hjälper till och så vidare.
Mm.
Och då säger de inte nej.
Det är också i, man pratar om hövlighet i vardagen och när man pratar om det, då är vi också inne på och hur det kan uppfattas. Jag vet, när vi pratade inför samtalet så sa du att lättkränkthet är också en härskarteknik.
Absolut.
Hur menar
så
du då?
Att, jag menar, det, om jag väljer att uppfatta någonting som en kränkning så hamnar du i ett underläge.
Mm.
Det finns ett helt nytt forskningsfält nu där man tittar på personlighetsstörda individer, man kallar det för den mörka triaden med psykopater, machiavellister, alltså väldigt manipulativa individer och narcissister som har satt i system att utmåla sig som offer för att få karriärmässiga ekonomiska fördelar.
Mm.
Med andra ord så kanske jag anklagar dig för att vara rasist eller någon annan diskrimineringsgrund och utifrån det så hamnar du i ett underläge och så försöker du rätta till det här.
Mm.
Så om jag till exempel skulle säga till dig så här, ja, du tittar ju på mig nu för att du objektifierar flintskalliga män. Ja, nu skrattar du, men även när man liksom säger på skämt så tycker många att det är obehagligt.
Ja.
Och så frågar jag så här, men vad ska du svara när jag säger en sån sak? Om jag frågar dig nu, vad ska du svara om jag anklagar dig på det sättet?
Nej, men jag skulle nog, det är ju en retoriska fällan, det är liksom att du slutar slå din fru.
Ja.
Det går inte, det finns inget liksom.
Det är precis det som är problemet, så att man börjar ofta gå i försvar och då har du per definition erkänt dig skyldig, för att hade du inte varit skyldig hade du inte behövt försvara dig. Så man börjar ju då svara så här, vadå, nej, men jag har jättemånga flintisvänner och jag polerar flint hela helger och sådär. Och sen så vill du ju inte att jag ska känna mig obekväm, så då tittar du ner och så säger jag så här, ja men nu äcklas du så mycket av flintskalliga män så du kan inte ens titta på mig. Och då är det underläge igen. Men vad ska du svara egentligen? Jo, till att börja med, det jag egentligen säger till dig när du säger så, det är ju så här, pst, jag kan läsa dina tankar.
Mm.
Om jag skulle säga det, då skulle du inte ta mig på allvar, utan du skulle hänvisa mig till psykologisk hjälp, eller psykiatrisk hjälp. Men i det här fallet så tar man det på allvar. Och det du borde svara istället är så här, nej men det stämmer absolut inte. Men vad får det att tro att jag gör det? Alltså lägg tillbaka frågan i knät på den som fällde ett påstående, så att den får bevisbördan.
För det jag tänker, jag reagerade på att du sa att det alltså ligger i den här offer, att ta på sig offerkoftan eller använda det som en taktik, att det var machiavelliskt. För det tänker man ju inte riktigt, att Machiavelli är liksom, han är ju härska och söndra och gör vad som helst för att nå målen. Men det är helt enkelt att spela offerkortet för att komma framåt på spelplanen.
Machiavellism är en personlighetsstörning som innebär att man ofta är oerhört manipulativ och sprider ränker
och tar man vilka verktyg man kan.
Exakt, för att manipulera hämningslöst. Och just det, så att, men det används ju inom politik och politiska debatter hela tiden.
Mm.
Det är ju ganska obehagligt att titta på när en politiker lägger en åsikt i någon annan politikers mun och sen hackar de ner den åsikten utan att den politiken kanske själv faktiskt har sagt något till att börja med.
Mm.
Så det är ganska fula härskartekniker som man använder sig av.
Är det också något sådant härskarteknik att mitt behov ändras hela tiden? Liksom?
Absolut, för du kan aldrig göra rätt, så man ändrar hela tiden begrepp.
Mm.
George Orwell kallade det här för nyspråk, så att man låter orden få ny betydelse hela tiden.
Just det.
Författaren då. Och det gör ju det hela komplicerat. Så att om man, ja, men om man ska ta en grupp, hur ska man benämna en viss grupp?
Mm.
Efter hudfärg, efter vad det nu kan vara, efter identitet eller kön eller vad det nu kan vara. Och säger man, nu får du inte säga det här. Och så får man byta.
Mm.
Och sen gäller inte det längre, då får man byta begrepp igen. Och sen kanske man kommer tillbaka till det begrepp man använde först.
Mm.
Så ta exempelvis den medicinska tidskriften Lancet 2001 i september så gick de ut med att då ska man inte säga kvinnor längre utan man ska skriva bodies with vagina.
Mm.
Det är uttrycket man uppmanas att använda sig av.
Mm.
Och det är kanske en av de absolut mest ledande vetenskapliga tidskrifterna inom medicin.
Vad fick de att liksom komma dit?
Ja, det är väl den här, det finns ju rörelser över hela världen där man ska börja jobba med vilka begrepp man ska använda. Och det här viljan att inte kränka folk, det finns ju någonting fint i det här.
Ja.
Men problemet är att om vi börjar anpassa oss efter de mest lättkränkta så börjar vi aktivt motverka organisatorisk harmoni på ett företag, ett samhälle eller en organisation. För att när du anpassar dig till de som är mest lättkränkta så betyder ju hela tiden att man börjar till slut tassa på tå. Ingen vågar göra någonting.
Nej.
Och man börjar självcensurera och då tar de lättkränkta över. Så maximal tolerans leder nästan alltid till intolerans. För när man är så tolerant så att man tolererar de intoleranta, då tar de över.
Det är den där paradoxen, ja. Och det har vi ju sett inte minst i de offentliga debatterna apropå att debattklimatet har ändrats. Men där i brist på sakliga argument så kan man ta till de här andra pseudo-argumenten.
Ja, det räcker med att dra upp en diskrimineringsgrund så hamnar du i underläge. Och då är det ingen som lyssnar på sakliga argument längre. Eller så går man till personangrepp.
Mm, ja, men det blir liksom det, är det där retoriska greppet som ju sägs har liksom präglat offentlig debatt sedan liksom man började sända debatterna i kongressen i USA. Nämligen att man argumenterar inför en publik snarare än mot en andra. Liksom.
Ja, men exakt.
Och då kan det lätt bli liksom att jag argumenterar för att liksom, en annan skalliman var Mussolini.
Ja, men exakt.
Och du låter lite som han.
Ja, men exakt.
Och på så sätt så kommer publiken att tycka att det han ser exakt ut så. Eller så att det där var ett bra argument. Och
guilt by association.
Ja, och då blir det, men det framförallt blir att det är du som är liksom den som har fel. Och då får jag på automatik rätt. Att inte längre behöver argumentera för varför jag har rätt. Och jag tänker att det i debatten om liksom hövlighet i vardagen eller så, liksom när man säger någonting så man vill bara vara snäll.
Mm.
Så tolkas det ändå, fultolkas därför att min snällhet räcker inte. Utan då liksom så här, och då undrar jag hur att kunna som, sätta ner fot så här, nej jag vill faktiskt bara vara snäll. Punkt.
Ja, men det är det här som är lite problemet i lättkränktheten kan man säga, idébildning.
Mm.
Det är ju just det här som du var inne på. Med att man antingen är förövare eller offer. Och det är en så kallad kognitiv genväg. En dubbelbindning. Du är förövare eller så är du offer. Det kan inte vara så att två har en gemensamt ansvar för en konflikt. Utan du är antingen förövare eller offer. Och det är det här som blir lite problematiskt då när vi pratar om lättkränkthet.
Mm.
Eftersom om du inte är offret så är du förövaren. Och i den här idébildningen så utgår det också från att det är subjektiva erfarenheter som är helt avgörande. Så att om jag upplever att du kränkte mig så gjorde du det. Och det är därför det blir så viktigt att det till exempel arbetsgrupper pratar ihop sig. Dels om vad ska vi uppfatta som kränkande? Och vad gör vi om någon beter sig på ett sätt som jag uppfattar är kränkande? Hur tar jag upp det på ett vänligt och sakligt sätt? Hur kan jag stötta mina kollegor om jag uppfattar att de utsätts för en kränkning till exempel?
Ja, det är ju, och sen har vi dessutom det att det är dramaturgiskt också, förenkling.
Och man kan ju vända på det också. Man tänker så här. Oavsett vad vi har för diskrimineringsgrunder så ska vi uppnå någonting tillsammans.
Mm.
Alltså oavsett om vi, vad vi har för kön eller vad vi har för hudfärg eller vad för ålder eller för handikapp eller vad det nu än må vara.
Mm.
Det här ska vi uppnå tillsammans. Hur kan vi göra det på allra bästa sätt? Sen kan man ju självklart inte sticka under stolen med att det finns ju grupper som har diskriminerats och diskriminering är ju aldrig okej. Självklart inte och det ska motarbetas.
Mm.
Men problemet är det som kallas för concept creep. När det som inte är diskriminering idag plötsligt blir det imorgon. Vi kan ta ett konkret exempel med mobbing som i början handlade om att ett barn slår ett barn. Sen blev det vuxen slår vuxen. Sen är det två vuxna som har en konflikt varav det finns en maktobalans.
Mm.
Och sen så har liksom konceptet, vad det betyder, utvidgats mot en hyperkänslighet. Då. Så till slut kan vad som helst vara mobbing och kränkande.
Mm.
Och att det är jag som avgör när det är det. Och det är lite det här som är problematiken. Så istället för att hela tiden strida om vem det är mest synd om så borde man fokusera på men vad ska vi åstadkomma ihop oavsett vilka diskrimineringsgrunder vi har.
Mm.
För då tror jag att vi jobbar mer mot en fredligare värld. Då har vi den här omvända konflikten om tvätten. Att man tänker på varandras bästa. Och vad kan jag göra för dig? Och hur kan vi åstadkomma bästa möjliga resultat tillsammans?
Just det. Så när man vill gå ut i världen och vara lite vänligare i vardagen. Så är det att just börja med vad är liksom rimligt. För du kan inte göra överenskommelser med alla biträden i alla butiker. Men
nej.
Det är bara att fundera på den rimligheten i det. Liksom.
Ja.
Det finns också en annan aspekt av det, och det handlar nog om att man anser sig vara bättre eller sämre än de som står bakom disken, de som ger dig service än andra. Det finns ett självberättigande här också.
Jo, det är ju så att med narcissism, alltså en uppeblåst självkänsla, att man har väldigt mycket fokus på sig själv, så finns ju ofta också en grandios upplevelse av att man är bättre än andra. Och det gäller oavsett om det är den grandiosa narcissismen som, och ofta när vi pratar om narcissism så tänker vi på personlighetsstörningen, och då börjar vi tänka på Donald Trump och Vladimir Putin och sådär. Men narcissism är ju också ett normalt personlighetsdrag som vi alla har, mer eller mindre av olika situationer.
Du säger att vi per default helt enkelt utgår från oss själva.
Är mer eller mindre narcissistiska, har mer eller mindre fokus på oss själva. Och sen kan man ju ha en extrem version av det här, och då kallas det personlighetsstörning. Och den kanske mest kända versionen av narcissism kallas ju för den grandiosa narcissismen. Och så finns det ju andra former, bland annat sårbarhetsnarcissismen. Som ju innebär att man tycker synd om sig själv, och man kan fortfarande ha grandiosa tankar att jag förtjänar mycket bättre och jag är bättre än andra. Men man tycker synd om sig själv och använder det som rättfärdigande för att bete sig illa mot andra. Så om vi tar ett konkret exempel kan det vara någon som säger så här, men jag är så morgontrött så att om någon hälsar på mig före klockan 11, då får de skylla sig själva. Då snäser jag av dem. Man har inte rätt att snäsa av folk, men man tar sig rätten och rättfärdigar det med att det är ju synd om mig. Det är mig det är synd om. Det är jag som är offret. Och jag skulle vilja påstå att det finns knappt en enda konflikt i hela världen där inte båda sidorna utmålar sig som offer och tar det som rätt för att attackera den andra. Och det gäller mellan personer, mellan länder, mellan grupper, mellan vad det nu än må vara.
För att det är naturligt eller för att det bara är en enkel genväg?
En enkel genväg, och det är därför hövligheten är så viktig. Om vi kan också förstå att det är naturligt att man fokuserar på sitt eget lidande när man mår dåligt. Låt oss säga att jag skulle tappa en hammare på din stortå. Du skulle ha jätteont. Då, om du skulle vara två olika personer skulle du kunna reagera på olika sätt. Du skulle kunna säga så här, nu har jag så fruktansvärt ont. Så ingen annan runt omkring mig ska kunna ha det bra. För det är så synd om mig. Men det kan också vara så att du säger så här, jag har fruktansvärt ont. Men det ska självklart ingen annan lida av. I ena fallet så har du också fokus på andra, inte bara på din egen smärta. Du har ändå en vilja att göra gott för andra. I det andra fallet har du bara fokus på din egen smärta och kan då ta det som rättfärdigande för att börja bete dig illa. Och känna att du förtjänar ju någonting som andra inte förtjänar.
Klassas det som någon slags empatistörning eller låg empati eller något sånt där? För det är det här med att kunna flytta sig till andra perspektivet.
Ja.
Att liksom förstå att nu kommer jag in så här, och det kan vara klart svårt när man är förbannad eller man känner sig kränkt, så att förstå att ja, men det är klart att Dan uppfattar den här situationen på ett annorlunda sätt. Men om jag har svårt att göra den förflyttningen regelbundet, är det då en empatistörning eller hur
alltså,
för det har ju också att göra med hur jag behandlar liksom.
Störning, då har du extrema versioner av det här.
Okay.
Alltså, så psykopater har ju en empatistörning, så då har de en oförmåga att kunna leva sig in i andras upplevelser och känna med dem. De kan se att, ja okej, jag tryckte på den här knappen, då hände det här, jag gjorde så här, så hände det. Det kan de ju se och observera. Men att känna med blir ju svårare. Så där har man en empatistörning. Sen är det ju naturligt att när man har mer fokus på sig själv så har man ju mindre fokus på andra. Så att man blir ju mindre empatisk. Det är ju en del av narcissismen. Och om du sen då är narcissist för att du är grandios och tycker att du är bättre än andra och inte behöver hälsa på personen som sitter i kassan av den anledningen, eller om det är så att du tycker synd om dig själv och säger att du minsann inte ska hälsa på någon för att de borde hälsa på dig först, så spelar egentligen inte så stor roll.
Nej, det är allting helt sitter ihop.
Det sitter ihop, det är bara olika former av narcissism som har olika skäl som också gör att du blir mindre empatisk mot andra. Helt naturligt för att du har mer fokus på dig själv. Och i normalfallet så kan man ju skifta som du beskrev. Man kan ju säga så här, åh, ja, nu har jag ju faktiskt haft jätteont här och jag har låtit det gå ut över dig. Jag ber verkligen om ursäkt. Du förtjänade inte att jag var så här snäsig idag. Och så försöker man rätta till det. Men de som inte gör det då kan det ju bli problem såklart.
Alltså det finns ju också ett ord för det, dessa, jag vet, du beskriver det som känsloblind eller känslodöv. Mm. Att se det men fortfarande inte kunna ge uttryck för det.
Ja, det är så här, när vi genomförde vår studie då på handen så ställde vi en rak fråga. Vi definierade vad ohövlighet var och så frågade vi, förekommer ohövlighet på din arbetsplats? Då var det 62% som sa ja, 31% som sa nej och 7% som sa vet ej. Jag vet inte om det förekommer. Och hur kan det vara så att man inte vet om ohövlighet förekommer? Det finns flera skäl såklart, men ett av dem kan vara att man har lite högre på ett personlighetsdrag som kallas för alexitymi. Som är ett normalt personlighetsdrag som ofta förklaras med att man är känsloblind eller känslodöv. Man har svårt att förstå sig på eller uttrycka känslor. Du känner känslorna, du känner skam, du känner sorg, men du har svårt att uttrycka dem och använder istället då beteenden för att beskriva dina känslor. Så att istället för att säga så här, nu är jag jättearg, så säger jag vill bara ta en sko och slänga den i väggen. Man beskriver det i beteenden. Ett exempel på det är att, för man kan ju vara oerhört intelligent och framgångsrik och bra på alla sätt och vis, men ändå vara högt alexitym. Och det fina är ju att självklart man kan ju träna upp sin alexitymi. Och vi alla som sagt kan vara mer eller mindre alexitym i olika sammanhang, alltså känsloblinda eller känslodöva då. Men vår förra statsminister, Magdalena Andersson, skulle jag säga ett ganska bra exempel på någon som är lite mer alexitym. När man frågade henne hur svenska folket ska känna angående det här med att vi går med i NATO, så blev hennes svar beteenden. Jag är statsminister, min uppgift är att, och så började hon beskriva vad hon gör. Sen blev hon förmodligen drillad av sin presschef och dagen efter när hon fick samma fråga så blev svaret svenska folket ska känna så här. Och det är ganska stressande att inte kunna uttrycka sin känsla. Låt oss säga att du känner skam och så vill du få ut det. Och så säger du, men nu mår jag... Då kommer det ofta ut som ilska istället.
Just det.
Och det här blir ju då ganska stressande och obehagligt. Självklart både för de som är lite mer alexitima men också för omgivningen.
Ja, det är, men det är precis det där vi beskriver ett alexitymt beteende. Sen vet vi ju inte så mycket om henne, hur hon är. Men det är ett intressant exempel på... Ja. Hur man just istället för att stanna upp och andas och känna kanske har då tränat upp det.
Man kan också behöva få hjälp med att sätta ord på känslan då.
Ja.
Och därmed så minskar jag alexitymin. Men som sagt, det är ett normalt personlighetsdrag som vi alla har mer eller mindre av. Du och jag kan vara mer eller mindre alexityma i olika sammanhang. Alltså vi kan vara bättre eller sämre på att förstå och uttrycka våra känslor på ett bra sätt i olika sammanhang.
När man tittar på effekterna av folk utan hyfs så ser vi ju, eller du ser, att ohövlighet på arbetsplatsen är systematiskt relaterat till statistiskt säkerställda skillnader i centrala aspekter av hälsa, stress, återhämtning och psykosocial arbetsmiljö, skriver du. Och det ligger ju i linje med tidigare forskning. Liksom.
Ja, och jag kan säga då att under mina år som forskare har jag aldrig varit med om att jag ställer en fråga och får statistiskt säkerställda skillnader i utfall mellan de som då upplever ohövlighet och ohövlighet i nästan vartenda mått jag tittar på. Och då vill jag vara tydlig med att vår studie var en så kallad tvärsnittsstudie. Ja. Och det betyder att vi kan inte dra orsakssamband. Vi kan inte säga att ohövligheten ledde till att man mådde sämre och upplevde ledarskapet som sämre och så. För det kan vara precis tvärtom också.
Ja.
Det vet vi också från tidigare studier att det går åt båda hållen. Om jag är otrevlig mot dig så mår du dåligt. Men om du mår dåligt så blir du mer benägen att uppfatta mig som otrevlig.
Just det. En av de här graferna som fångade min uppmärksamhet, den handlar om ofta de senaste 4 veckorna som dina kunder, och så frågar man liksom, de besätter ohövligt eller så. Och här kan man då se att 39% av kunderna sällan beter sig ohövligt och bara 1% ofta. Men samt så saknas det då en massa procent. Det är 1%, 3%, 39% i liksom, alltså det är de här två dimensionerna som också kommer in. Liksom, hur ska man tolka det här? För det är liksom, nu är det ju här lite nytt med att ha de här tvådimensionella. Och en del av mig säger så här, det här är ju trams, men det säger ju ändå något som man ofta gör när man är lite osäker.
Ja, men verkligen.
Det är, liksom, det är några signaler här, men hur tolkar vi icke-svaren? Hur tolkar vi att man är osäker på hur man ska svara? Är det där att det är subjektiva upplevelsen?
Det kan vara allt möjligt. Det kan vara att du inte har tagit ställning eller inte vet eller inte vill svara. Eller... Men vi har ju nu en kommande studie där vi också har tittat på fritextsvaren där man har fått beskriva. Och då blir det lite lättare att förstå de här resultaten också. Men annars, om någon säger så här, hur ofta beter sig kunder ohövligt, säger man varken ofta eller sällan, och hur nöjd eller missnöjd är med det, varken nöjd eller missnöjd. Alltså det kan ju vara att du inte vet, inte bryr, du kanske är nyanställd, det kan vara precis vad som helst. Och det kan ju också vara att folk har svarat fel.
Ja, just det.
Så att ibland är det ju fel svar. Men vi kan ju också se i de öppna svaren, alltså när man har faktiskt skrivit fri text, att en del av de här lite mer udda svaren, det finns ju förklaringar till dem.
Mm.
En del skriver ju liksom att jag tycker att det blir så konstlat när alla ska vara så artiga och hövliga hela tiden. Det är bättre att bara vara rakt på sak.
Mm.
Och det kan man ju förstå också.
Mm. Och det får man väl vara så länge man är otrevlig. Liksom.
Och vem som nu bestämmer att man var otrevlig. Och det är därför det är så viktigt att man ska också prata om det här i respektive arbetsgrupp. Alltså det som gjorde att jag kom in på det här med hövlighet och ohövlighet var en fantastisk studie från Kanada.
Mm.
Och där genomförde man en insats på ett sjukhus. Jag ska berätta snart om vad man gjorde. Men effekterna var mest dramatiska jag hade tagit del av. Både fram till dess och efter dess. Men efter den här lilla insatsen på sjukhuset så relationer förbättrades, stressrelaterade symptom minskade, avsikt att sluta minskade, engagemang och arbetsglädje ökade, tillit till ledningen ökade och sjukfrånvaron minskade med 38%.
Ordentligt teaser, vad gjorde man?
Vad var det man gjorde? Något oerhört enkelt. Mm. Istället för att gå ut med en floskel i hela sjukhuset att alla ska vara snälla så jobbar man på lägsta arbetsgruppsnivå. Och det är precis här hemligheten ligger. Lägsta arbetsgruppsnivå så hade man seminarier minst en gång i månaden under ett års tid. Och där tog man upp bland annat de här tre frågorna som jag nämnde snabbt innan. Mm. Så här. Hur kan jag bli mer medveten om hur mitt beteende påverkar andra?
Mm.
Vad gör vi om ohövlighet uppstår? Liksom om det förekommer, hur tar vi upp det på ett vänligt och sakligt sätt? Mm. Och framförallt, hur stöttar vi varandra när vi ser att det förekommer? Och där har vi ett exempel på den här rapporten som ni kanske kommer länka till som vi skrev. Då var det en som sa så här att när det kommer in en otrevlig kund så händer ibland att en kollega kommer fram och lägger sin hand på min armbåge och då vet jag att jag inte är ensam. En annan skrev, min chef kommer fram och säger till kunden att vet du vad, du får jättegärna handla här men du behöver bete dig fint mot vår personal. Mm. Och kan du inte göra det, då får du gå ut, lugna ner dig och sen komma tillbaka när du kan bete dig fint mot vår personal.
Mm.
Så det finns fler exempel på hur man kan agera. Men det viktiga är då att man i alla fall pratar ihop sig i gruppen om vad som ska anses vara ohövligt respektive hövligt. Vilka beteenden önskar vi mer av och vilka önskar vi inte alls?
Mm.
Och hur hanterar vi dem när de uppstår? Och att varför säger jag på gruppnivå? Jo, för det kan variera mellan arbetsgrupper. I vissa arbetsgrupper så kanske rå humor kan vara ett sätt att få känslomässig distans. Det vet vi från flera studier att rå humor används i tuffa miljöer för att få känslomässig distans för att kunna hantera en svår tillvaro. Därvid så uppstår då sjukhushumor, fängelsehumor.
Mm.
Man har studerat prostituerade i Costa Rica som har en väldigt rå form av humor.
Mm.
Koncentrationslägerhumor och så vidare. Och så vidare.
Mm. Jonas Gardells bok Fjolornas fest har ju många exempel på liksom den råa men ändå på något sätt varma jargong som präglade transorna i Stockholm var väl då på 70-80-talet.
Mm.
Och det finns ju någonting i liksom det där att jag tänker tillbaka till att om vi nu har enats om att det är så här vi pratar, det här vi tycker, då kan liksom, om du då kommer och säger att nu blev jag liksom kränkt och det här, så säger nej.
Men man kan ju alltid ändra. För man tänker så här, varför sätter vi upp de här reglerna? Jo, det är för att vi ska må bra och trivas. Om vi märker nu, ja men vi trivs ju inte riktigt. Ja, men ändra reglerna då. Så att det är hela tiden fokus på målet och inte på metoden.
Och det är ju fokus på gemensamma, inte på individen också.
Också, för att det kan faktiskt vara så att det är någon individ som tar illa vid sig av allting, eller väldigt mycket. Och då kan ju det vara ett problem. Det kan ju vara problem med förväntningarna individen har. Eller att det är en sån här person environment misfit, att en person inte passar ihop med en grupp. Och så kan det ju vara ibland.
Mm.
Och då kan det ju finnas kanske andra grupper den här personen kan vara en del av och så vidare. Självklart då ska vi inte acceptera kränkningar, jag vill bara vara tydlig med det.
Men
lika illa som det är att utmåla någon att vara förövare när de faktiskt inte har gjort något, lika illa kan det ju vara att utmåla någon som ett off, att vara lättkränkt när de faktiskt har varit utsatta för en kränkning.
Mm.
Och jag läste i en vetenskaplig artikel så börjar man beskriva en trend i USA. Och då vill jag nu betona, överdrivet eller inte, det kan man tycka vad man vill om. Men att manliga chefer efter MeToo inte vill anställa kvinnor längre. Och inte vill sitta ensamma i mötesrum. För de är rädda för att bli anklagade för sexuella trakasserier.
Mm.
Återigen, det kan vara överdrivet eller inte, det kan man tycka vad man vill om. Men rädslan är på riktigt.
Ja.
Och vad då hänt med 70 år av jämställdhetsarbete? Det är ju plötsligt tillbakarullat.
Mm.
När män inte vågar anställa kvinnor för att man är rädd för att utmålas som förövare.
Jag hörde någon i ett amerikanskt företag som berättade för mig om att i stora bolag, man stämmer ju varandra hela tiden i USA, men det är egentligen mest stora bolag där man kan hämta mycket pengar att man stämmer. och chefer i stora amerikanska bolag som då identifierat att här kan vi bli stämda. De cheferna är aldrig ensamma. De har alltid med sig ett juridiskt ombud, de har alltid med sig någon annan. Som då är ett vittne ständigt närvarande. Och det kan man ju förstå, och samtidigt kan man också förstå liksom att jag... Att ha en jurist, advokat närvarande är ju en grej, men man kanske också ska tänka på sitt beteende.
Men det, nu, det blir ju väldigt tydligt på det här, när man börjar anpassa till de mest lättkränkta så börjar folk bli väldigt rädda för att agera. Och när rädslor är det som driver vårt beteende så slutar det sällan väl. Då kan det ju bli precis så här som du beskriver. Istället för att man tänker på, jag vill verkligen göra det bästa för dig och du vill göra det bästa för mig. Och ja, självklart så jobbar vi tillsammans för att stävja både diskriminering och trakasserier av olika slag. Det får bara inte förekomma. Men därför blir det extra viktigt då, eller därför blir det extra viktigt att man sätter spelreglerna. Så att man vet vad som gäller.
Och i några av de här fritextsvaren så var ju också som att det är intressant att kollegor oftast är hövliga. Men också att hövlighet kan, att ohövlighet kan betraktas som små saker man saknar i vardagen. Alltså en berättelse om ohövlighet kunde vara en fråga om så basic saker som att hälsa på varandra på ett OK sätt. Och inte bara grymta när man hälsar god morgon.
Jo, det var en del roliga kommentarer där som kom in.
Att det är också det där, hej hej, liksom man är upptagen för något. Och det kanske man behöver bara titta upp och fundera på det. Att bjuda folk på den blicken.
Ja, men verkligen. Och sen kan det självklart vara så att man har en dålig dag. Och man får liksom ha förståelse för att folk inte alltid är i sitt esse. Men om man har betett sig illa så ligger det också i ens ansvar att be om ursäkt och försöka ställa det till rätta.
Men det blir det där, apropå dåliga dagar, att hur man ska hantera kollegor eller hantera folk som har en dålig dag. Å ena sidan vill jag gärna att respektera. Jag förstår det. Någonting hände. Shit happens. Fine. Jag förstår att du är det. Å andra sidan det där med att liksom... Ja, men du kanske måste stänga in det ändå. Jag vet, jag var på ganska nyligen på någon grej som hände. Som jag var på jävla dåligt humör. Och liksom... Och skulle jag äta middag med någon så tänkte jag... Men kanske bara smsa för att liksom flagga för att liksom... Bara så du vet, jag har haft det i skit då. Och så slog det mig att fast då lämnar jag ju över det på någon annan. Alltså det kanske bara att jag skiter det och efter två öl har jag väl glömt det antagligen. Vilket ju var såklart det hände. Men det, jag kom på mig själv denna, det var ingen känsla som jag ska vara särskilt stolt över. Men hur jag omedelbart vill liksom säga att jag det, och skulle vi börja den konversationen antagligen med att personen skulle tvingas säga och vad som händer då? Och så skulle jag liksom ta upp massa tid och kanske få bekräftelse eller lite oklart vad det var som bubblade upp. Men jag bara tänkte, här lägger vi locket på.
Nej, men det blir också problematiskt sen om man, låt oss säga att man bestämmer sig för att vi ska vara snälla mot varandra och så är det någon som ska vidmakthålla det genom att ta en baguette och slå den i huvudet på folk eller ett baseballträ. Då är man ju inte snäll i sin strävan efter att vara snäll.
Nej.
Och det är just därför det är så viktigt att etablera rutiner. För hur tar vi upp saker på ett vänligt och sakligt sätt? Och ja, hur hanterar vi situationer när de uppstår? Så att det är väldigt tydligt för alla involverade. Och att man kanske behöver spendera lite mer tid i början till att definiera vad man ska uppfatta som kränkande och inte.
Och den här, hur ska man flagga för då? Tänka tillbaka till det där. Det bara, så möjligtvis tänker jag om man skulle flagga för att säga, jag är lite låg idag, jag vill bara flagga för det. Men ni behöver inte fråga och det kommer säkert bli bättre sen.
Så kan man göra. Det bör lite, alltså återigen, det finns ju så många olika vägar som bär till Rom, men ett annat sätt skulle kunna säga så här, för inom stressforskningen pratar vi då om locus of control. Varför lägger du kontrollen över ditt liv? Utanför dig själv eller innanför dig själv? Om du säger så här att när du gör så mår jag dåligt, då har du förlagt det till någon annan. Om inte du städar så kommer jag må dåligt, då har du förlagt känslan över ditt välbefinnande hos någon annan. Och det blir någon form av känslomässig utpressning då. För du villkorar ditt välbefinnande till någon annans handlingar. Vilket ju självklart i viss mån är rimligt. Men det man ofta tränar på när det gäller stresshantering är att ta internal locus of control. Så du skulle också kunna tänka så här att okej, jag har haft en dålig dag. Men nu ska jag välja att gå in i en annan känsla. Så att när jag kommer in här så ska jag kanske njuta dubbelt så mycket just av att vara med min vän. För att det har varit redan så dåligt. Så nu ska jag fokusera på något annat. Och... då är det möjligt att du pratar om det eller inte pratar om det.
Men jag tror det var faktiskt den samma dag som du och jag pratade telefon. Det var inte ditt fel. Jag tar kontroll, det var inte på dig. Men det var liksom också därför att jag tänker att, jag menar att min instinkt var att liksom vara hövlig genom att säga här är bakgrundsinformation du behöver känna till. Men jag insåg att det kanske kunde bli en ohövlig situation. Då ska jag sitta och älta mitt?
Både och. Det beror igen på konsekvensen. Ja. Var det så att din vän var så här, men självklart ska jag få dig på bättre humör. Vi hjälps åt. Så kanske det var rätt sak att göra. Men om vännen istället blev besvärad och egentligen inte ville träffa dig då. Ja, då var det ju självklart fel. Mm. Och det är det här hela tiden. Det är konsekvensen som blir avgörande. Och det vet man ju ibland bara i efterhand. Mm. En del kan man ju räkna ut i förväg. Mm.
Just det. Ja, men ganska mycket faktiskt. Men att inse att den här vardagshövligheten, försöka bara vara lite hygglig, får ju konsekvenser. Både att du kan göra det, att folk blir glada, men också att när avsaknaden av det.
Ja. Ja, men ett ganska effektivt sätt för de som är lätt nedstämda att bli lite gladare, det är att försöka hjälpa någon annan som är lätt nedstämd att bli gladare. Mm. Är du med? Istället för att ta fokus på sin egen smärta och hur dåligt man mår, så tänker man att nu kan jag hjälpa någon annan att bli gladare, och så blir man själv gladare. Mm. Samtidigt. Så det kan ju också vara ett perspektiv man har med sig. Att man kan kanalisera. Om vi tänker att när vi mår dåligt så är det någon form av smärta. Ja. Och smärta innehåller väldigt mycket kraft och uppmärksamhet. Och så om vi nu tänker på hur kan jag göra den här smärtan helig? Hur kan jag göra någonting fint av den här? Ja. Då kan jag ju faktiskt omvandla det till att göra en god gärning eller en god handling.
Mm. Just det. Mm.
Och det kan ge väldigt mycket energi.
Just det,
men istället för att man blir självdestruktiv och hackar ner sig själv med smärtan, så kan man göra någonting gott av det.
Ja, att bara för att du inte känner dig hel så innebär det inte att du inte kan hela på något sätt.
Nej, för att när du inte känner dig hel så återigen har du fokus på dig. Och det är ju ont och det är jobbigt att må dåligt och det är oerhört energikrävande. Men om du skulle ta den energin du använder för att må dåligt och istället göra någonting annat med den, vad skulle du kunna göra då? Mm. Alltså, för det är en enorm kraft man lägger ner på att må dåligt.
Det blir någon variant av sårbarhetsnarcissismen här.
Ja, det behöver inte ens vara det. Jag jobbar ibland med misshandlade kvinnor och många som jag har träffat har varit misshandlade under väldigt många år. Mm. Och då säger de alltid till mig så här, jag är så svag. Och då säger jag så här, vadå svag? Känner du någon som skulle kunna stå ut med att bli misshandlad i 25 år och fortfarande sitta här och prata med mig på det sättet du har blivit misshandlad? Och då är de tysta, så bara, nej, jag känner nog inte särskilt många, om ens någon som skulle kunna klara av det här. Mm. Okej, nu när du vet hur stark du är, vad skulle du kunna använda din styrka till istället för att stå ut med att bli misshandlad? Mm. Vad skulle du kunna använda den här styrkan till istället?
Som alltid, förskjutning av perspektiv är välgörande.
Verkligen.
Avslutningsvis, 3 böcker som inspirerat dig eller påverkat dig.
Och det är ju väldigt många såklart. Mm. Jag älskar att läsa böcker. Men när vi pratar om hövlighet så finns det ju en bok som har försetts med trigger warning på ett antal universitet. Och det är ju George Orwells 1984. Så av den anledningen tycker jag att man borde läsa den boken.
Vad ska man läsa den i det här sammanhanget?
Var man ska läsa den?
Varför? Vad är det som du tycker att man är intressant?
Jag tycker att han har förutsett ganska bra det som händer nu i våra tider.
Ja, du menar så. Mm.
Ja, så och det här skrevs ju liksom, var det på 40-talet han skrev den? Så att det var ju nästan 100 år sedan eller 80 år sedan. Så intressant ur det perspektivet hur han kunde förutse ganska väl hur samhället faktiskt utvecklades. En annan bok som jag tycker är ganska bra, det är en forskare som heter Gad Saad som har skrivit The Parasitic Mind. Som också tittar på det här med hur, ja, men olika föreställningar kan leda till nästan tankeparasiter, som man uttrycker det. Mm. Som gör att vi börjar agera irrationellt. För att vi tror på de här tankarna och idéerna. Och då kan vi till och med hamna i situationer där verkligheten blir mer absurd än fantasin.
Just det, jag ser här, jag slår upp den, att den har ju undertiteln Hur Infectious Ideas Are Killing Common Sense.
Ja.
Det är också intressant att ställa mot liksom, den där checken på, är det här rimligt? Mm. Försvinner.
Och sen då, om man ska vara lite narcissistisk, så har jag skrivit ett par böcker själv som jag gärna också skulle nämna. Och det beroende på vad man då är intresserad av, så är man intresserad mer av stress och stresshantering, så är ju Stressa rätt den jag skulle rekommendera. Mm. Är man mer intresserad av faktabaserad organisationsutveckling och hur man jobbar på ett faktabaserat sätt med organisationen. Och dessutom har jag 3 kapitel i slutet om hur man kan jobba mer målstyrt med rehabilitering, alltså stressrelaterad sjukdom och vilka myter man inte ska gå på och sådana saker. Då skulle jag rekommendera boken Faktastiskt från Natur och Kultur. Mm. Och båda de finns ju då som digitala böcker, så det går ju att låna dem på bibliotek eller.
Jättebra, vi länkar till dem också. Är det en annan bok? Ja, för vi brukar prata om att det är om 3 böcker som inspirerat eller påverkat dig. Så tar vi också med en bok som kanske inte du har skrivit.
Alltså det är så enormt många. Ja, men vet du vad? Åsa Nilssonnes, vem är det som bestämmer över ditt liv? Den är ganska bra tycker jag. Det är också natur och kultur. Vem är det som bestämmer över ditt liv? Den är sån här, man läser den på en timme liksom. Den är trevlig.
Strålande. Då har du alltid fått med att säga tack för att du bidrar med dina perspektiv.
Ja, men tack för att jag fick komma och bidra med dem.
Det där, ja det var docent Dan Hasson som är knuten till Karolinska institutet i Stockholm. Och för den som är nyfiken på att fördjupa sig i studien från Handelsrådet om ohövlighet på arbetsplatsen har vi länkat till den i avsnittsbeskrivningen. Där hittar du också en länk till hans bok Fantastiskt som ger en fördjupning om hur man som chef kan agera på arbetsplatser genom att ta steg tillbaka och betrakta fakta innan man agerar. Vilket förstås är lättare sagt än gjort, men han har några knep som jag tycker är värda att ta till sig av. Utifrån det du hört idag, vet du någon av dina vänner som tror skulle gilla dagens avsnitt om det här med att bli lite mer hyfsad i vardagen. Hyfsad och rimlig och kanske bara snäll mot andra. Eller som utsatt för osnälla människor i sina butiker eller på restauranger. Ja, men hur som helst tipsar de då genom att använda dela-knappen som du hittar här i appen. Så bidrar du också till att sprida lite fakta omkring dig. Och du som lyssnat ända hit, ja, varför inte ge podden lite betyg om du inte redan gjort det? Det tar nästan ingenting alls, men det gör det lättare för algoritmer att fatta perspektiv i en uppskattad podd och då kan fler hitta hit. Dagens avsnitt, ja, det gjordes av Sara Berg som redaktör, Jens Back som stod för klippningen, Sara Lundgren som skötte våra publiceringar och så mig, Per Grafist. Mixningen är som vanligt gjort i Stradiox Studios. I nästa avsnitt, ja, då kommer du snabbt kunna bli allmänbildad inom ett helt annat aktuellt ämne. Vi hörs då.